Du lyssnar på Kulturspanaren istället för musikförvirring med mig, Andreas Lindholm. Ja, då var det äntligen torsdag igen och tillbaka efter sommarsemestrar och lite sommar-DV. Ja, för er lyssnare kanske undrar vad sommar-DV är. Vad ska vi beskriva det som, Jonas?
Ja, vad ska man säga? Alltså en lite mer avslappnad samlingspunkt skulle jag säga. Liksom man, ja, vi chillade, spelade lite spel.
Ja. Spela Kahoot.
Jajamän. Ja, mycket frågesport faktiskt.
Ja.
Vi blev alla lite mer allmänbildade kanske. Jag vet inte.
Ja, alltså jag tyckte jag var allmänbildad som det är.
Ja, jo, det är verkligen.
Så. Ja, när det här spelas in så har vi också någonting vi kan lyfta på locket på. Så jag tycker vi drar gingen faktiskt. För detta element. Veckans spaning. Vi kan ju äntligen lyfta på locket.
Ja.
Till någonting vi har hållit på med de senaste 9 månaderna eller så.
Ja, ja, det är otroligt, verkligen.
Att idag så kommer trailern på Frågan är fri.
Mm-hmm.
En SVT-produktion där reportrar med funktionsvariationer intervjuar kända svenskar.
Ja.
Och våra kollegor är ju iväg idag så att Jonas har ju faktiskt fått rycka in här istället för Andreas. För han är på presskonferensen i Stockholm.
Precis.
För höstens TV, och jag måste säga att vi satt ju här och kollade på en nyhet.
Ja, precis. Nyhetsmorgon så hade de ett litet...
Inte Nyhetsmorgon, Morgonstudion.
Morgonstudion, så heter det.
För Nyhetsmorgon är ju TV4.
Ja.
Det är ju public service vi har tittat på,
ja,
idag.
Precis.
Och jag ser faktiskt ganska mycket fram emot den där ubåtsserien de presenterade. Mm. För den verkade sjukt häftig.
Whiskey on the Rocks, ja.
Ja. Ja.
Jo, den verkade... Ja, spännande faktiskt. Och rolig.
Ja, alltså det är ju en händelse som skakade Sverige verkligen. Och där man trodde att... Det gick ju till och med så långt att de skämtade om det i Sällskapsresan.
Ja. Jo, men alltså, jag minns det mycket väl faktiskt. För den hängde i länge, den här ubåts... Alltså, skräcken.
Ja.
Det var... Ja, jag var ute och segla i skärgården på den tiden och sådär. Och det var ubåtsspanande, det hörde liksom till. Folk trodde allt var en ubåt.
Ja, det är ju så i segelsällskapsresan där. De trodde ju att fru Larsson hade ringt igen.
Ja.
Jag skulle bara ru ut en V-spis till stugan på Distomskär. Ja.
Oh, gud.
Men det blir nog en spännande höst där, och jag ser mycket fram emot att kunna få dela det här med er lyssnare här på kanalen.
Precis.
För det har varit en period av långt hemlighetsmakeri.
Precis. Och det, ja, det är ju som du säger, det här är ju någonting som ni har jobbat med.
Väldigt hårt.
Ja, och ganska länge nu. Så att det är, ja, verkligen spännande att nu händer det. Liksom.
Ja. Men vad har du gjort den här sommaren kulturellt?
Jag tror inte jag har varit så kulturell egentligen. det har nog varit kanske bristande på kulturen, mera friluftslivet. Så det har varit den här, jag har ju paddlat en del av Långhundraleden faktiskt, som jag tänkte. Så, men ja, kulturmässigt så har det nog varit bristfälligt, skulle jag tro.
Fast att paddla är ju också en form av kultur. Alltså, ja, det är ju mycket historiska marker och sånt. Verkligen. Och det är ju...
Sen jag har tagit mig förbi en del av de här gamla bruksorterna, eller vad ska jag säga, runt om här i Uppland. För de finns det ju ganska gott om. Alltså de här gamla bruken då.
Gimo, Österbybruk, Lövstabruk.
Ja, Lövstabruk var jag förbi en sväng faktiskt. Ja. Sådär. Så. Och det är ju otroligt fint. Ja.
Själv så har det väl blivit mest leka med tåg.
Ja.
Leker med i den där simulatorn fortfarande.
Ja. Det blev inte någon tur på Länna-katten eller så också?
Nej. Det hade vi inte råd med. Det har ju blivit så dyrt.
Ja, ja, jag vet faktiskt inte ens vad det kostar längre. Jag kan tänka mig. Det är ju lite mer en upplevelse än bara en resa. Eller man ska säga. Så man betalar ju för det.
Ja. Nej, men sen, vad har det hänt mer som vi har gjort kulturellt? Jag har ju spelat en hel del också faktiskt. Och hade väl tredje av fyra igår eller något. Oj, så jag är lite matt idag, om ni undrar varför jag kanske inte är så rask som vanligt, så har jag ganska ont i ryggen idag. Så att det...
Ja, då var det DJ ändå, va?
Så att, ja.
Ja. Då är det är tunga backar med skivor, kan jag tänka mig. Och mycket stå lutad över skivspelaren.
Ja, stå lutad över lådan också.
Ja, precis. Ja.
Veckans raket.
I've said to myself, if I were to die in this state, I think I'll be quite okay.
Ja, nu blir det lite kristet här. Det är inte varje gång, men countrysångerskan Emilia Lindberg har ju gjort Pärleporten i en epadunk-version.
Oj. Ja, spännande.
Ja, ihop med gruppen Banditerna. Ja, men ibland så måste man, det är ju mitt arv och alltihop. Ja. Så att jag tänkte att det kunde ju vara kul när jag såg pressmeddelandet på detta i våras i tidningen Dagen. Så får vi höra då Pärleporten med Emilia Lindberg och Banditerna. vidare här i segmentet och nu går vi på recensionerna. Det blir ganska många idag eftersom att jag råkade ut för postmortems abrovinker.
Posten blev sen, misstänker jag.
Ja, den här kom efter att jag officiellt hade gått på semester.
Ja, nej. Ja, ja.
Recensionsdag 15 juni.
Mm. När kom paketet?
Typ 8 juli.
Oj. Ja, då blir det svårt.
De skickade strax före midsommar.
Ja.
Så att det blir, vi ska prata om fienden av Dick Harrison. Vet du vem han är kanske?
Jag känner ju igen namnet, men jag har svårt att koppla det faktiskt till.
Han är ju en mycket omtyckt historieprofessor i Lund.
Ah. Mm.
Och svarar bland annat på frågor i Vetenskapsradion Historia på P1.
Då kan det vara därifrån faktiskt.
Och så har han ju faktiskt en egen podd ihop med sin fru. Det är ju lite kul.
Mm. Är det också historieinriktad då?
Såklart. Yeah. Mm. Alltså de utnyttjar ju hans expertis.
Yeah.
Och han är... Boken heter alltså Fienden och handlar om Sveriges och Rysslands relationer under årtusendet.
Ja, en fråga som känns väldigt aktuell nu igen.
Ja, och jag tror det är också nyttigt att försöka förstå liksom hur det har sett ut. Va? Mm.
Ja, oja.
Och jag tycker den här boken är ju också en sammanfattning av 1000 år historia och det är ganska svårt att göra det, men jag tycker ändå Harrison lyckas med det.
Mm.
Det är ändå lätt, han skriver ändå väldigt lättfattligt. Han har inte alls det här tröga akademispråket som vissa forskare har som försöker skriva populärvetenskapligt liksom. Mm. Det kan lätt bli ganska tungrott ibland.
Ja.
Men Dick har liksom en normal svenska, eller vad man ska säga. Den är väldigt välskrivet.
Ja.
Men den har ju också en källhänvisning på, jag tror det var 10 sidor eller något.
Ja. Med,
så att allting är ju vetenskapligt belagt också.
Ja.
Och det gillar ju jag, för att då blir det inte bara Hermans historia av det, utan det blir en nivå till av det.
Ja, och då tänker jag, alltså är det så att man vill ta sig vidare och får, alltså, läsa de lite mer akademiska texterna då kanske, då med den typen av språk, då kan man ju liksom leta sig vidare där själv i litteraturlistan helt enkelt.
Ja. Och i notapparaten.
Mm.
Det tycker jag är fantastiskt. Alltså till exempel så har jag försökt att gräva lite djupare i det här om rysk-ortodoxa influenser i medeltidens kyrkoliv på Gotland.
Ja. Spännande.
Och inte minst kring heliga Birgitta och hennes förehavanden med kusinen Magnus Ladulås var ju också väldigt spännande, men också att han tar in de här senaste fynden som har gjorts i gamla Uppsala som jag har förändrat vikingatidens historieskrivning helt och hållet.
Ja.
Precis som de marinarkeologiska fynden på Birka.
Mm.
Det är ju statens marinarkeologiska museerna har varit inne och grävt under flera år. I hamnen då har man ju hittat nya grejer.
Ja, vad häftigt.
Ja, och den är ju väldigt omfattande, men jag upplevde det som ändå en väldigt läsvärd bok. Alltså det här är ju en bladvändare. Det är ju inte ofta historiska böcker blir det.
Nej, men det har väl att göra med, som du säger, att han kan möta läsaren med ett ett språk helt enkelt som gör att man blir, alltså, sugs in.
Och sen också att han knyter ihop det med de historiska personer som nämns i skolböckerna och allt det här, att de blir liksom, att Erik den 14:e blir mer än kungen Märtsoppan liksom. Mm. För det visste inte jag. Så att jag upplever det här som en väldigt välskriven bok, får jag säga. Mm. Han är ju väldigt produktiv men väldigt, väldigt noggrann också, får jag säga. Det ska man inte sticka under stol med.
Nej. Man kanske blir det som historiker om man vet att allt dokumenteras, eller man ska säga.
Ja.
Då vill man att det ska vara väl genomarbetat.
Framförallt så tycker jag det är väldigt intressant hur mycket han befinner sig i det som man förr kallade för Östra rikshalvan. Alltså i den karelska historien också. För Karelen tillhörde ju Finland från början, och det är väldigt spännande tycker jag att få läsa om utifrån mitt eget arv då. Jag tycker det här faktiskt är en 4,5 av 5. Det är inte ofta jag ger det betyget, men det är väldigt välskrivet och väldigt nyttigt för att förstå vad som händer just nu i vår värld.
Mm.
Vi går vidare nu. Går vi från historia till någonting annat, höll jag på att säga. Nu blir det mat.
Ja. Ja.
Och det är ju då vår kokbokbudget. Och för oss med daglig verksamhet är ju inte tillvaron särskilt fet. Så därför tycker jag att vi kanske är det mest lämpade av hela journalistkåren att recensera en sån här bok.
Ja, vana att laga mat på budget helt enkelt.
Ja.
Så att, ja.
Jag tycker också det är väldigt fint att man ger ut den som en del av en sån ikonisk kokbokserie som vår kokbok ändå är.
Ja, verkligen. Den finns ju i stort sett varje hem. Alltså,
jag menar, hur många ungdomar har inte fått den antingen som present när man tar studenten eller när man ska flytta in i första lägenheten liksom.
Precis.
Och då tycker jag att det är ju aldrig fel att ha en budgetkokbok, därför att den ger ofta tips på liksom hur du kan laga mat smartare, svinsmartare framförallt.
Ja, precis. Och någonting jag kan tycka är väldigt tacksamt i kokböcker, det är när de berättar vad man kan ersätta saker med. Och när det finns billigare eller säsongsbaserade alternativ. För ofta är ju, alltså när det kommer till grönt och sånt, då blir det ju, det som är billigt är ju ofta det som är i säsong.
Det häftiga är ju att den här kokboken har ju till och med en säsongsguide med ett årshjul i sig.
Stort tummen upp där faktiskt.
Baserat på den här organisationen, så odlarna har ju en sån guide på sin hemsida, den här branschorganisationen.
Mm.
Du vet den här loggan med solen, blågula solen.
Ja.
De har ju en sån guide och det är väldigt välgjort det här, men också att man kan göra enkla goda rätter. Mm. Alltså att man kan ta asiatiska influenser men att man liksom har det i ett kondensat eller vad man ska säga.
Ja.
Och att den är väldigt så här äta i säsongsbetonat är ju väldigt trevligt tycker jag.
Verkligen.
Det har jag ju jobbat med min hustru i flera år att förstå att laga recept med apelsin i, det gör man i november, december, inte i juli.
Ja, jo, men det är ju bra både för plånboken och för liksom miljön. Och så här. Vi slipper all den här importen och sånt där. Att försöka lokalt och säsongsbetonat, det är toppen.
Och mycket baljväxter naturligtvis också. Mm. Och att Ja, de försöker lära folk aktivt i de vegetariska recepten att skippa ersättningsprodukterna.
Mm.
Och att ersätta det med bönor och linser istället, som ju är mycket, mycket billigare.
Ja, ja precis. Alltså, och gör man en hel måltid, alltså från grunden och sådär, då finns det ju i stort sett inget skäl till att inte göra det. De här ersättningsgrejerna, det kan jag förstå att det är enkelt om man kanske lagar en måltid med kött till familjen och så ska man byta ut köttbiten liksom till en person eller sådär. Men ja, annars så känns som baljväxter är ju fantastiska. Det...
Ja, men även att de utgår från billiga proteiner, alltså typ svamp.
Mm.
Det kan man ju få på Vaxala torg här i stan för typ 40 kronor kilot för färska champinjoner och sådär. Så att, nej men att liksom laga mat med mindre kött men få det att smaka mycket protein. Alltså det är mycket soja också.
Ja.
Och det är ju väldigt tacksamt för det är billigt i stor förpackning liksom. Ja, men man använder ganska lite men det lyfter ändå.
Ja, och det håller ju länge också. Så att det...
Soja är ju en av de där livsmedlen som precis som ketchup är självkonserverande.
Ja, precis.
Alltså det är rätt pH-värde så att det konserverar sig själv.
Ja.
Jag testade dock stroganoff-receptet här och fann till min förvåning en matsked dijonsenap. Det tyckte jag var lite mycket.
Jag blev kraftig senapsmak kan jag tänka mig.
Lite för mycket. Det tog liksom över den där tomatsmaken man vill ha.
Ja.
Och jag påpekade detta för förlaget efter att ha kollat typ 10 olika recept. Men de höll envist fast vid att så ska det vara.
Ja, ja. Ja, det är någon som gillar senap.
Ja.
Så kan det ju vara. Jag gillar också senap. Men, ja.
Det är just det att Dijon-senap är ju inte den billigaste senapen du kan köpa i affären heller. Nej, så. Nej.
Och det är lite sting i den. Den har lite...
Det beror ju på vinägern.
Mm.
Det är ju en vinägerbaserad senap.
Ja, okej. Okay. Mm.
Tycker jag också att det ska bli spännande att prova det förenklade receptet på bibimbap till exempel. Alltså det är mycket asiatiskt.
Mm.
Därför att frysta bokgrönsaker får du ju till ganska bra pris året om liksom.
Oh ja. Så. Det som är lurigast där det är att kolla vad de innehåller. För ibland är det nästan bara hackade morötter eller något sånt där. Så att, ja, man får kika lite.
Men där tycker jag också det är roligt för nu har det börjat komma olika versioner så att beroende på kök så kan man anpassa lite nu också.
Mm.
Men för jag gjorde ett recept för bibimbap från en beredskapskokbok som Västerås stad har tagit fram. Det var spännande.
Jaha. Ja.
Så här framtaget av elever på en hotell- och restaurangutbildning.
Mm.
Men det var så krångligt det receptet och det var dyrt.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja, det är ju ofta det som är det svåra alltså när man vill laga en recept sådär att det är så många ingredienser. Alltså det, och då måste du köpa hem special sådär.
Ja.
Och då blir det ofta dyrt. Liksom
Medan den här kokboken är ju framtagen av Coops provkök.
Mm.
Det brukar vara lite skillnad också på kokböcker som just är framtagna av provkök. I England har det Good Housekeeping Institute.
Mm.
Så att då provlagar de ju recepten 3-4 gånger så att de är säkra på att metoden fungerar.
Okay. Ja.
Så att det tycker jag ju är bra att de just tänker på också att man ska kunna få in och ha råd med frukt och grönt.
Ja. Precis.
Typ som frysta ärtor, fryst broccoli, fryst spenat med mera. Mm. Va? De här billiga gröna grönsaker är ju oftast billigt.
Ja, precis. Och det som du säger, alltså när det är de här frysta, då är det ofta billigt året om.
Jag tycker faktiskt det var en 4 av 5.
Mm.
Då går vi vidare. Nu ska vi ner i Kafkas värld.
Åh, spännande.
Kafkalungan av Cecilia Hansson. Den här boken har jag sträckläst i princip.
Ja.
Det är inte ofta det händer, men den här var liksom så gripande att jag kunde inte släppa den.
Oj, ja.
Och det är ju en bok som är en roman som är en reseskildring med Kafka som sällskap från Prag till Wien och genom ett Europa i slutet av första världskriget. Författaren är ju litteraturvetare från början och verkar på något sätt ha specialiserat sig på det, alltså runt tiden 1910-1920-tal.
Ja. Ja, spännande. Alltså, märker man av några så här influenser eller så från Kafka eller liksom?
Jo, men alltså man följer ju Kafkas fotspår,
ja,
i både Wien och i Prag.
Ja, okej.
Mm. Och jag själv var ju i Prag för 8-9 år sedan någonting på ett bröllop och ja, då var jag på Kafka-museet.
Ja, okej, ja.
Den enda gången jag har fått utnyttja min pensionärsrabatt, ja, utomlands.
Ja.
Men, och jag tycker det är väldigt spännande just för att det skildrar också Kafka i tiden mellan som ung, uppbrottet där mellan tonåring och ung vuxen.
Mm.
Och det jag måste säga är ju att det tjeckiska kynnet ligger väldigt nära det svenska. Det vemod vi till exempel kan hitta i Dan Anderssons diktning. Dan Andersson var ju samtida med Kafka.
Mm.
Eller i Smetanas Mavlast, mitt fosterland. Som i andra satsen Moldau delar toner med Akvär mellan du sköna.
Jaha.
Gamla svenska folkmelodier. Mm. Och Smetana bodde ju i Göteborg en tid.
Jaha. Ja.
Så att han måste ju ha hört den på något sätt. Mm. Det är ju också ett sökande, inte bara efter sig själv men också efter grunden till Kafkas författarskap. Jag tror det är liksom svårt att förstå Kafka utan att sätta sig in i det judiska livet i Prag.
Mm. Ja, men det tror jag verkligen. Mm.
För att Kafka är ju väldigt mycket judisk mystik också. Kabbala.
Mm.
Det jag också tycker är spännande liksom hur hon själv går tillbaka genom sitt eget liv och hennes egen fascination över det som hon, författaren Cecilia, kallar för tuberkulosförfattarna.
Ja.
Alltså det var en hel gäng författare tydligen i den här tidsperioden, för det här var ju under den stora TBC-epidemin.
Mm.
Jag tycker den här boken var 3,5 av 4 av 5.
Mm. Mm. Okay. Trots att det var en sån
bladvändare. Ja, alltså jag tyckte det var lite svårt att hänga med i hoppen mellan vad är Kafka och vad är hon själv.
Ah, okej. Mm.
Det är inte riktigt så avgränsat som det kanske skulle behöva vara för att hänga med. Jag hängde inte med i alla hopp mellan då och nutid.
Okej, ja, ja.
Och det tycker jag är lite av en förutsättning när man skriver den här typen av bok, att man är väldigt tydlig med vad är mig själv, vad är författaren jag skriver om.
Mm,
i romanform så att säga.
Mm.
Mm. Då var vi vidare till nästa då. Nu blir det musik. Bandet Efterklang, är det något som säger dig någonting?
Nej, tyvärr inte.
Och ni som var med, lyssnare som var med back in the days, vet ju att jag recenserade det jag skulle benämna Pyramidasviten. De gjorde ju ett album där de åkte till en övergiven kolgruvekoloni i Spetsbergen.
Jaha.
Som heter Pyramiden, som från början var en svensk gruvkoloni som blev sovjetisk. Och vi recenserade då först studioalbumet, konserten och sist livealbumet. Och det jag minns framförallt är att det här har lämnat väldigt bestående avtryck, just för att det var liksom ett allkonstverk men också en dokumentär. Om deras förehavanden på Pyramiden.
Ja, okej. Okay. Ja.
Som recensent glömmer man ju väldigt lätt. Men just det här att det var så en svit av saker gör att man minns det.
Mm.
Det jag tycker är väldigt magiskt är ju deras samarbete med Sønderjysk Piggeko.
Har jag inte heller hört.
En dansk flickkör. Så att det är de här körerna är liksom en flickkör mot den här mörkare ganska ljusa mansrösten, vilket blir en väldigt häftig kontrast. Likt det samarbete David Åhlén hade med Gotlands gosskör i en radiogudstjänst för ett antal år sedan. Alltså de här unga, omogna rösterna mot den mogna mansrösten. Det är väldigt häftigt det.
Suddenly, hard to breathe, memories coming together.
Efterklang och Sønderjysk Piggeko.
We follow them coming in, suddenly everything glows. Like dreams in the night. It's now or forever. We are born to the earth, giving birth to a new day. Memories, let them be. Suddenly, silence attacks us. Turning the wheel. Like dreams in the night. It's now or forever. We're born to the earth, giving birth to a new day.
Veckans retro. Ja, nu ska vi verkligen dyka ner i 70-talet, tänkte jag.
Mm. Spännande.
Jag vet inte hur bekant du är med Nationalteatern.
Relativt bekant. Jag har lyssnat en hel del på prog i mina dagar faktiskt. Men ja.
Det är ju 40 och 50 år sedan Livet är en fest kom ut.
Mm. Precis.
Och jag tänkte att det här måste vi ju ta eftersom att frontmannen Ulf Dageby dog ju här i sommar.
Ja.
80 år gammal.
Ja.
Och jag tänkte att vi måste ju då göra ett återbesök på Vågen och Epas torg.
Mm, precis. Det är väl... visst var det en del av tältprojektet som det kallades?
De var ju med i tältprojektet i Nationalteatern. Mm,
precis, men jag tänkte just de låtarna som är... ja, Livet är en fest bland annat.
Det var inte med i tältprojektet. Tältprojektet var ju en före 4 timmars föreställning om den svenska arbetarklassens historia.
Mm, precis.
Utan det... Livet är en fest är ju ett album, men den innehåller ju några av de mest ikoniska låtarna. Hanna från Arlöv, Jack the Ripper, Bängen trålar.
Ja, men precis.
Så. Jag vet ju inte hur många svenska tonåringar som haft det här på repeat. Liksom.
Ja, precis. Ja, det har varit många generationer av barn av vår tid som liksom har lyssnat.
Ja.
Vad ska jag säga. Det har varit igenkännbart för många barn i olika generationer.
Jag tycker dock att Barn av vår tid är en betydligt starkare platta än Livet är en fest faktiskt. Alltså just det, för att Livet är en fest är väldigt mycket ett ihopkok av låtar från föreställningar. Medans Barn av vår tid är mycket mer ett renodlat album. De hänger ihop på ett annat sätt.
Ja, men det håller jag med om.
Det roliga är ju att de har ju med nidvisa här om Sten A. Olsson. Grundaren av Stena Line.
Jaha.
Stena Olssons kompani, ett modernt sjöröveri. Och han ska tydligen ha varit så förtjust i den där låten över parodin liksom och ironin över sig själv att han ska spela den på fester hemma.
Ja. De delar ut en del kängor. Alltså jag brukar lyssna ibland på vet du, Doing the Omoralisk Slagerfestival.
Ja.
Sådär. När det är slagertider. Liksom, då
och där kommer ABBA i kläder av plast. Lika döda som sillkonserver.
Ja. Ja, den är fantastisk.
Ja. Nej men... Om man tänker det på att Hanna från Arlöv, Jack the Ripper, Bängen trålar. Alltså jag vet inte hur många tonåringar som har kunnat citera Bängen trålar. Liksom. Ja,
precis.
Och det var ju faktiskt Ica Stig tog 2 dagar i studion för att sätta det där lilla första flöjtriffet i Hanna från Arlöv.
Ja.
Alltså Ulf Dageby höll ju på att få vansinne på honom för att han envisade så hemskt.
Ja.
Men Nationalteatern är ju också ett band som känns mer aktuellt. Alltså texterna känns ju som att det är ju det som händer nu också med den här gängkriminaliteten, skjutningarna,
ja, visst.
Barn av vår tid.
Ja.
Jag kommer ihåg när det pratades om de här haschgängen på centralstationen här i stan. Liksom. Mm. Det enda du kommer på att se in din son på en kåk, vissla på en snutlackej så kommer de att hämta mig.
Ja.
Liksom det är verkligheten. Drogerna var ju lika närvarande då som nu.
Ja, ja men precis.
Och jag tänker också på lägg av.
Ja.
Lägg av!
Fattar ingenting.
Ja.
Ja. Ja. Jo, men det är sådär. Alltså, som sagt, det känns som... Alltså som du säger, nu, det är 50 år sedan nu. Men det har liksom varje generation av unga som vuxit upp har nog känt igen sig i de här låtarna. Liksom.
Ja. Så
det är rätt häftigt.
Och jag tror också det har att göra med hur illa det faktiskt var där. Hur människor dog, sniffade tinner, sniffade lim. Oh. Alltså det Ulf Dageby har beskrivit när han skrev låten Barn av vår tid var hur rädd han blev för kylan i vuxenvärldens ögon inför vad som pågick liksom. Ja. Så att, nej men vi ska få höra titellåten tycker jag, den här. Jag vågar inte spela Bängen trålar. Den är lite för drogliberal tycker jag.
Ja.
Om du letar efter röka. Ja.
Ja. Ja, det är väldigt trallvänliga texter. Sådär.
Ja.
De sätter sig. Ja.
Vi ska alltså föra Livet är en fest med Nationalteater.
På fredagskvällen bubblar det i blodet. Han är kort. Vi skulle gå på vågen och dansa hos en lot. Vi grundade med groggen Greven, Plast och jag. Fredagsdrömmen växte om en flicka varm och glad. Livet är en fest. Håll med om det, folk och fe. Och livet är bäst. Fyllan värmer bäst. Så var det något som dog. Där var det knuff och trängsel och inte många lok. Vi satte oss i baren och tog en flaska vin. Och drömmen började slakna om en flicka varm och fin. Livet är en fest. Jag spydde i en rännsten, blev utskälld av en snut. Men glöm din värk i hjärtat, ah! Och glöm ditt krig, min vän. För snart så är det fredag, då försöker vi igen. Det är en fest, håll med om det är folk och fred.
Ska vi på något riktigt dammigt idag, tänkte jag.
Jaha, vad är det du har grävt fram?
Syntens näste.
Vet jag inte vad det är.
Socialarbetarrock från Upplands Väsby.
Oh, ja.
Rockband som bildades till någon avtack på SOS i Upplands Väsby.
Var det då som en motpol mot synt? Eller hur kommer det sig att de heter Syntens nästa?
Jag kommer inte ihåg hela historien. Den står på deras hemsida.
Ja,
va?
Ja.
Men de övergav synten rätt snabbt efter några felprogrammeringar.
Ja, okej. Okay. Så det började, det begav sig med lite synt och sen blev det rock.
Det började med 5 gitarrer och en bastub. Men det var innan de hade något namn. Och sen fick de alltså spelning på julfesten året efter den där pensionsavtackningen.
Ja.
Ja, jag måste säga att det är ett härligt band där. Min gode vän Tony är ju med i det här bandet.
Okay. Ja.
Och han tycker det är kul varje gång jag lyfter dem. Så de har ju gjort till exempel deras text på Guldet blev till sand.
Mm-hmm. Ja.
Ett nytt datasystem var föreslaget. Det var Pulsen Combine som fick uppdraget. Handlar om en upphandling av ett datorsystem som aldrig kommer.
Ja. Byråkratirock.
Ja. Ja. Nej, men så här, visor inför den stora omorganisationen. Eller låten Låt det bara vara, om att sluta omorganisera och att inte ändra på det som faktiskt funkar.
Jag kan tänka mig att det går hem väldigt bra på firmafester. Det är hög igenkänningsfaktor liksom.
Ja. Till exempel så har de gjort en version av, jag vet inte hur väl du känner, har hört talas om George Formby.
Nej.
Brittisk ukulele-artist från 40-talet. I'm cleaning windows.
Yes, jo men faktiskt. Nu vet jag.
Den har de gjort om till när de reviderar.
Ja.
Byråkratirock med andra ord. Eller Marianne, det blev så tomt sedan du försvann.
Ja.
Ja, det är roligt det här. Tyvärr så har de lagt ner för att det var någon av dem som hade fått någon allvarlig stroke eller något. Så han kunde inte spela längre tyvärr.
Ja.
Det är lite synd.
Ja, verkligen.
Rolig inblick i byråkratvardagen får man väl säga. Lite som Ville, Valle och Viktors centralbyråkraten. Ja. Nej men sagt var. Vi ska föra låten Gå Lennart stå på. En version av. Känner du till Creedence Clearwater Revival? Deras Proud Mary. Gå Lennart stå på. Om en kollega vars klienter frågar om hur handläggningen går när han är på väg och ska köpa lunch. För att de har en ICA Maxi precis i närheten. Det finns naturligtvis andra mataffärer också.
Men... Ja, precis.
Ja. I alla fall, vi ska alltså få höra Gå Lennart stå på med Syntens näste.
Slösa är han välbekant. Lennart känner alla och så sant som sagt. I varenda buske har han en kontakt. Och Lennart får han alltid ta på därför att mobilen är på slagen både dag och natt. Ring, 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 Lennart, ring, ring, ring,
Lennart,
ring, Lennart, ring, 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 Lennart, ring, ring, ring,
ring, ring, ring,
ring, ring, ring, Lennart, han går på även rent verbalt. Han formulerar sig i gåtor så att folk normalt, där de lyssnar till hans flöde, inte fattar något. För Lennart är en snackare av stora mått, men alla damer tycker att han är en gentleman. För ingen annan här kan snacka på som han. Kör denna
Så då får vi tacka varandra för idag, Jonas.
Ja.
Så hoppas vi att Andreas är tillbaka nästa gång nu.
Ja, precis.
Så får ni ha det så bra tills dess. Och glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Så får ni extra bonusar lite då och då.
Mm.
Hej.
Hej.